Välkommen till Skånes taltidning nummer 48 2021. Utgivningsdag, torsdag den 2 december. Sol gick upp 8.14 i morse och går ner igen redan 15.39. I olika studior sitter Mats Sundling och Dodo Parikas. Fjärrtekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Coronaspridningen i Skåne ökar och nytt virus oroar.
Sänkt skatt för funktionsnedsatta och mer pengar till parasporten. Besked i nya statsministerns regeringsförklaring.
Långt hår, blont hår och grått hår. Så här ser de nya ministrarna ut.
FIF får miljonavtal med Malmö stad.
Måste man se blind ut för att bli tagen på allvar med vit käpp? Hässleholmsbon Andreas Engberg undviker i alla fall att använda den efter att ha mobbats på stan.
Londonbo fick världens första 3D-printade öga.
Öppnat och stängt med bageri och barnbibliotek.
Inställda konserter och en resa till Sydafrika. För sångerskan Lady Lynette har pandemin betytt sorgliga besked, men också tid att skriva nytt och reflektera.
Annons och Penfriend önskas köpa.
Evenemangstips med julkonserter och virusföredrag.
Och en kalender med kvällstopp och Nobeldag.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist, redaktionsrutan.
Men vi börjar med coronaläget som försämrats och såg ut så här i tisdags när vi gick in i studion. Antalet skåningar som har smittats med covid har gått upp kraftigt den senaste veckan. Från i snitt 166 personer per dag till förra veckan till 281 personer om dagen den senaste. Det är över rikssnittet i Sverige och mer än en fyrdubbling jämfört med i början av oktober då de flesta restriktionerna försvann. Men en del av ökningen kan förklaras med att antalet som testar sig nu också gått upp rejält. Sen även fullvaccinerade numera rekommenderas att göra det om de har symptom. Men bland de som är över 80 år eller bor på boenden är det få smittade. Och antalet inlagda på skånska sjukhus med covid har faktiskt minskat något till i tisdags 53. Trots att smittspridningen skjuter fart är Sverige fortfarande förskonat jämfört med resten av Europa. Där smittspridningen i länder som Belgien och Tjeckien är mer än 5 gånger så stor. Med fulla sjukhus och många döda. Och det gäller intressant nog även länder där en stor del av befolkningen är fullvaccinerade. Och det är ett tecken på att effekten klingat av, säger experterna. Att Sverige klarat sig jämförelsevis bättre, säger experterna, kan bero på att så många fick covid i början av pandemin och fortfarande skyddas av immunitet. Och ett antal länder har återinfört lockdowns och andra hårda restriktioner som gör till exempel resor besvärligare. I förra veckan upptäckte sydafrikanska forskare dessutom en ny, kraftigt muterad variant av viruset som fått namnet Omikron. Och som enligt Världshälsoorganisationen och andra kan vara både mer smittsam än tidigare varianter och dessutom så förändrad att vacciner inte längre har effekt. Men om så verkligen är fallet har ännu inte klarlagts. Det kan ta en vecka eller två till, tror man. Och hittills har, vad vi kunnat se, ingen blivit svårt sjuk. I början av veckan hade man hittat 2 personer i Skåne med den nya varianten, varav åtminstone den ena var fullvaccinerad. Smittskydd Skåne med flera upprepar nu att det är viktigt att stanna hemma och testa sig vid symptom. Och detsamma gäller de som delar hushåll med någon som har bekräftad covid. Samt att vaccinera sig, något som är möjligt för alla som fyllt 12 år. För den som inte vaccinerat sig alls går det att boka tid på vårdcentraler. Eller få det på sjukhusens drop-in-mottagningar som nu öppnat. Eller via mobila team som går att hitta via 1177. Och på samma vårdcentraler och sjukhusmottagningar erbjuds nu alla som är över 65 år eller till exempel har hemtjänst, en påfyllnadsdos vaccin. Minst 5 månader efter den senaste. Och säger man nu, helst inom 12 månader. Alla över 18 år ska erbjudas en tredje dos så snart det finns kapacitet. Och från den 1 december kan den som vill gå på evenemang med fler än 100 deltagare avkrävas ett covid- eller vaccinpass. Eller nekas komma in. Alternativet är fasta sittplatser med flera åtgärder. Förordningen gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som det heter. Som till exempel biografer, kyrkor, idrottsevenemang, teaterföreställningar, konserter, tivolin och marknader. Men inte till exempel butiker och köpcentran, museer, restauranger, idrottsanläggningar som gym och badhus eller privata fester. Fast det kan komma att ändras. Regeringen ska inom kort remittera ett förslag om vaccinbevis också där. Och vaccinbeviset är som vaccinet gratis och det ges ut av E-hälsomyndigheten. Och är lättast att få digitalt via hemsidan covidbevis.se där man behöver ha en e-legitimation. Och beviset går sedan att ladda ner till telefonen till exempel eller skriva ut. Det går också att få hjälp med att fylla i en pappersblankett för ansökan på kommunala medborgarkontor eller statliga servicekontor.
I måndags blev Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vald till statsminister för andra gången på en vecka och i tisdags tillträdde hon verkligen posten. Och inför riksdagen presenterade hon sin regeringsförklaring som till stora delar handlade om demokrati, brott, miljö och integration. Men också några punkter som kanske kan vara av särskilt intresse för taltidningens läsare. Här är ett litet axplock.
Den generella välfärden ska stärkas och den demokratiska kontrollen över den ska tas tillbaka, sa den tillträdande statsministern Magdalena Andersson i sitt tal till riksdagen. Och lovade höjda statsanslag till sjukvården för bland annat kortade köer, stärkta vårdcentraler och en fast läkarkontakt för fler. Likaså vill Magdalena Andersson se en ny äldreomsorgslag för bättre kvalitet och likvärdighet. Och att alla hemtjänsttagare enligt den ska ha rätt till en fast omsorgskontakt. Den som jobbar i äldreomsorgen vill hon också ska få möjlighet att studera till undersköterska på arbetstid. Här har ju den statliga coronakommissionen pekat på att brister inom omsorgen kostade liv när pandemin kom. Andersson lyfte också i sitt riksdagstal fram att pensionen bör höjas med en tusenlapp för de som har lägst. Och det ingick i förra veckans överenskommelse med Vänsterpartiet. Och så sa hon sig vilja införa en trygghetspension så att den som är över 60 år och utsliten inte ska behöva ta ut sin ålderspension i förtid. Pensionerna behöver höjas och därför måste inbetalningarna öka, sa hon också. Och pensionerna ser ut att bli en stor fråga i valet. När du behöver samhället som mest, då ska det starka samhället finnas där för dig, sa den nya statsministern också. Och aviserade en rejält sänkt skatt för de som har sjuk- och aktivitetsersättning. Skatteklyftan mellan funktionsnedsatta och löntagare är orättfärdig, sa hon. Och lovade också höja garantiersättningen i sjuk- och aktivitetsersättningen. Regeringen fortsätter att stärka rätten till personlig assistans, sa Andersson vidare. Detta efter att många under Socialdemokraternas tid vid makten som bekant fått sin assistans indragen. Alla som kan jobba ska jobba, sa hon också. Men regeringsförklaringen nämnde inget om den höga arbetslösheten bland funktionshindrade. Däremot att den som blir sjuk ska ha stöd för att snabbt komma tillbaka i arbete. Och Andersson utlovade höjt tak i sjukpenningen och mer tid till rehabilitering. Samt ökad flexibilitet för äldre, bovsanställda och deltidssjukskrivna. Vidare lovade statsministern att idrottens anslag ökas kraftigt för att öka deltagandet. Främst bland barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Bland de sistnämnda har idrottandet, som vi berättat tidigare, gått ner ordentligt under pandemin. Magdalena Andersson nämnde också att, citat, den snabba tekniska och mediala utvecklingen revolutionerar tillgången till information, men riskerar samtidigt att öka klyftor och polarisering i samhället, slutcitat. Och där kan hon ju främst ha syftat på sociala mediers inflytande. Men också synskadades tillgång till information på lika villkor. Som vi berättat tidigare är det också något som Myndigheten för tillgängliga medier utrett och kommit med en rad förslag om som väntar på regeringens godkännande. Men till sist återstår förstås att se hur mycket av allt detta den nya regeringen kan genomföra. Med ett mycket svagt stöd i riksdagen, en statsbudget från oppositionspartierna M, SD och KD och bara 10 månader kvar till riksdagsvalet.
Rapporterade Mats Sundling.
Kort grått hår samt ett och annat skägg på herrarna och damer med långt hår, men ingen rasta frisyr den här gången. Så här ser de 8 nya ministrarna i regeringen ut.
Och vi tar ministrarna i alfabetisk ordning. Skolminister Lina Axelsson Kihlbom är 51 år, jurist och tidigare rektor i Södertälje, känd bland annat från tv-dokumentären Rektorn. Hon har ljusbrunt, axellångt hår, ofta samlat i nacken. Näsan är ganska liten och hon bär fyrkantiga glasögon med tunna svarta bågar. Ögonen är blågrå. Axelsson Kihlbom är den första transpersonen i regeringsställning i Sverige. Bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson är 39 år. Han har varit EU-parlamentariker. Danielsson har kort mörkt hår, grått vid tinningarna, är slätrakad och bär glasögon med sköldpaddsfärgade bågar i en lite gammaldags modell. Finansmarknadsministern och nationalekonomen Max Elger är 48 år och var fram tills nu Magdalena Anderssons statssekreterare. Han har hög panna och brunt bakåtstruket hår som är grått vid tinningarna. Näsan är rak. Han bär skägg som är ljusgrått på gränsen till vitt med lite inslag av rödbrunt. Och han har bruna ögon. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar föddes 1976 i Iran och är uppvuxen i Boden. Han har gråsprängt bakåtstruket, lite vågigt hår och mörkbruna ögon och är slätrakad. Farmanbar har bland annat en universitetsexamen i datateknik och var tills nu oppositionsråd i Nacka kommun i Stockholmsområdet. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, hon är skånska och var fram tills nu generalsekreterare för branschorganisationen Sveriges museer. Gustafsdotter har också varit vd för tidningsutgivarna TU. Hon är från Furulund i Kävlinge kommun, är 55 år och har gråblå ögon och långt blont hår. På många bilder samlat i hästsvans. Civilminister Ida Karkiainen är statsvetare, föddes 1988, kommer från Tornedalen och är riksdagsledamot för Norrbotten. Hon har långt mörkbrunt hår som hon ofta verkar bära utslaget samt blå ögon och en ganska liten näsa. Landsbygdsministern heter Anna-Karin Säterberg, 57 år. Hon är från Åre i Jämtland, är riksdagsledamot och vice ordförande i näringsutskottet. Hon har långt ljusbrunt hår, mörkare vid hårrötterna och grå ögon. Näringsministern och glasblåsarsonen Karl-Petter Thorvaldsson slutligen är ursprungligen från Småland. Han är 56 år och var tidigare ordförande för först SSU och senare för LO. Thorvaldsson har gråsprängt kortklippt hår på sidorna och i nacken medan gässan är kal. Han är ganska kraftig, har grått skägg och bakom rätt så stora fyrkantiga glasögon med tunna svarta bågar så finns ett par gråblå eller blå ögon. På bilder syns han ofta i en färgglad slips till diskretare kostymer.
Och det var Dodo Parikas som beskrev de nya ansiktena i Sveriges nya regering.
Parasportföreningen FIF får 1,1 miljoner kronor av Malmö stad för att öka förståelsen mellan funktionsnedsatta och de som tar beslut om deras vardag. Och för att fortsätta med Rullstolsakademin, föreningen tidigare fått bidrag från Region Skåne för. I det så kallade idéburna offentliga partnerskapet åtar sig FIF att vidareutbilda kommunens fysio- och arbetsterapeuter som förskriver hjälpmedel och andra som arbetar inom rehabilitering och LSS. Avtalet gäller under 2022 och 2023. FIF i Malmö är landets största parasportförening och har 15 anställda, 40-50 ideellt arbetande idrottsledare och tusentalet medlemmar.
För 5 år sedan träffade vi Andreas Engberg i Hässleholm. Då var han nyss hemkommen efter ett år i London, dit han åkte efter att ha fått en grav synnedsättning. Den tidigare urmakaren hade fått lägga om sitt liv totalt. Nu har ytterligare 5 år gått och vi åkte tillbaka till Hässleholm för att höra hur det gått för den nu 38-åriga Andreas, som visade sig sällan använde sin vita käpp och som nyligen blivit pappa.
Det är nästan lika långt till mitt nya hem som det var förra gången.
Så nu bor du inte med mamma och pappa?
Nej, precis. Nu bor jag i egen lägenhet nu. Här är en bänk som jag har ramlat över en gång. För de har byggt om det här torget, jag tror det är 1 eller 2 år sedan och sånt där. Och då var det ju massa koner och sånt som man kunde ramla över också.
Har du någon hjälp av att det är lite olika färg på gatubeläggningen här?
Mm. Fast det är mer hjälp på kvällen faktiskt, för då lyser de upp det torget i marken med liksom linjer i torget liksom.
Men själva det här där vi har en mörkare stenläggning till vänster om oss, den har du ingen nytta av?
Jo, men lite grann har man nog. Men jag har ju speciella rutter som man går, som jag verkligen vet att det inte finns någonting i vägen.
Och du signalerar inte till omgivningen att du har en synnedsättning genom att gå med vit käpp?
Nej, jag gör inte det längre faktiskt. Man får ju faktiskt säga att tillräckligt många folk är inte så snälla.
Va?
Ja,
vad menar du?
Det är helt otroligt. Folk kan komma fram och säga bara att de tror inte på mig. Fråga varför man har den, vad den är till. Och sen när man förklarar så säger man nej, det tror jag inte på. Tror du att detta störs?
Vad? Jaha, där. Vad är det?
Det är 3D-skrivare.
Nej, alltså vad är det du skriver ut?
Ja, det är inte jag, det är min lillebror.
Aha. Men du bor här med din brorsa?
Mm, ja. Ja, precis. Jag fick lägenheten i februari. Och sen så flyttade min bror in här i april. För han visste inte riktigt vad han skulle göra nu med pandemin. Han skulle inte åka till Norge. Så frågade han om han kunde få bo här ett tag. Så nu bor han här. Han är sin tjej nu, men...
Det har gått 5 år, det har varit en pandemi emellan. Vi skulle egentligen ha sett så ungefär när den brakade loss. Vad har hänt sen sist?
Jag vet inte riktigt vad man ska svara på den frågan. Men jag försökte ändå göra så mycket som möjligt, det som man kan göra. Åkte hälsa på vänner, försökt resa den månne går. Bara levt vidare kan man väl säga.
När vi såg sist så bodde du hos dina föräldrar och en av de saker vi pratade om var just att klara sig själv och att din mamma väl tog lite väl mycket ansvar. Hur ser det ut idag i ditt liv?
Nej, men det hjälper väl inte mig så mycket längre i och med att jag inte bor där. Så nu just nu har jag hjälp av min bror som bor här. Vi går och handlar ihop och umgås mycket ihop och gör saker ihop.
Då hade du just kommit hem från London och då hade en relation tagit slut med en tjej där borta. Men nu berättade du att du är pappa.
Ja, jag träffade faktiskt en tjej precis efter där. Vi var ihop i 4 år som vi nu bestämde oss för att dela på oss. Men vi har en jättefin son ihop som jag ser flera gånger i veckan. Och jag har en väldigt bra relation med henne också. Så att det gick från en relation till en vänrelation.
Men har ni delad vårdnad eller?
Nej, han bor hos henne. Tills han ska bli äldre. Så kommer han väl antagligen få bo här också. Och därför jag skaffade en större lägenhet också. För att han ska få ett rum här.
Hur är det att vara farsa?
Men det är jättebra. Det är väl fortfarande väldigt ovant. Man tror inte riktigt att det är sant än. Han är 18 månader. Så han förlorade den 30 april. Så det känns fortfarande som att det är väldigt nytt. Men det är väldigt spännande och lärorikt. Men det känns väldigt konstigt.
Funderar du på hur det kommer att bli för honom att lära sig att en förälder ser och en annan ser inte?
Alltså jag tror väl bara att det kommer väl bara komma in i hans liv så småningom. Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket. Jag tänker att han kommer väl bara vänja sig när han förstår det. Jag vet inte riktigt vad man ska göra. Jag har försökt fråga runt på nätet på de olika Facebookgrupperna som är med. Men alla säger samma sak. Bara låt tiden gå så kommer det gå bra.
Det finns alltså Facebookgrupper för föräldrar som inte ser?
Ja, eller i alla fall för den här sjukdomen som jag har. Finns det ju Facebook-sidor. Där man kan fråga om råd och folk skriver tips och vad man kan tänka på och sådana grejer. Och det finns ju de föräldrarna som är båda två är helt blinda. Och de har sagt till mig att det bara oroar inte. Det kommer gå bra. Så att det kommer att lösa sig.
Du följer rådet.
Ja, precis.
Och hur har det gått när det gäller livet i övrigt? Alltså när vi pratades vid för 5 år sedan så kändes det trots att det hade gått ett par år sedan du började förlora synen så kan man säga att du trevade dig fram lite grann ännu i tillvaron som var ny. Men nu kan det väl inte vara så nytt längre?
Nej, nu är det inte så nytt längre. Man vänjer sig mer och mer. Eller man skannar väl av tillvaron på ett annat sätt kan jag tänka mig. Det är så svårt att förklara för det är många som frågar hur klarar det liksom. Men man lär sig väl att titta efter de grejerna som kan vara i vägen. Även om man då missar dem ibland. Men det är faktiskt inte lika ofta längre. Så det är inte lika mycket skador längre som det var förr.
Det sa du ingenting om sist att du skadade dig.
Nej, det gjorde jag kanske inte. Nej, för förr var det ju väldigt mycket skador. Hela tiden man ramlade ner för trappor och trottoarkanter och stolpar och allt möjligt som fanns i vägen. I och med det här med käppen så får man försöka klara sig själv.
Du använder inte käpp, varför det?
Jag har fått höra många gånger att folk inte tror på en. Folk kommer fram och frågar varför man har det. Det syns inte på mig. Elaka ord. Ropas mot en. Så att nu längre så skiter jag den.
Men här i Hässleholm speciellt eller?
Både här och på andra platser också. Men när jag ska åka någonstans så har jag det med mig. Om jag ska åka tåg eller om jag ska åka flyg. Eller om jag ska någonstans där jag vet att det kan behövas. Så har jag den alltid liksom som jag kan ta fram den.
Men om du inte har käpp och är ute och går rakt på och du kan din väg, det är ju en sak. Men det måste ju uppstå situationer då du håller på att krocka och så vidare. Och då har ju folk inte en chans att veta att du har en synnedsättning eftersom du inte har den där signalen, eller?
Ja, det är helt riktigt. Och då får man ju se till när den situationen händer att jag är synskadad. Så när man har käppen så känns det som att alla stirrar på en. Man tappar självförtroendet. Och det har hänt för många gånger nu att folk kommer fram och är elaka. Så jag väljer hellre det svåra alternativet. Det är inte så att du kastar pinnar framför en rullstol liksom och frågar varför de sitter i rullstol. Jag fattar inte varför man ska göra det med vit käpp. Jag trodde att alla visste vad det var för något. Jag tycker det är jättekonstigt.
Tror du att det faktum att du är ung och medveten om hur du ser ut liksom i klädsel och dina ögon syns det ju inte heller på att det är någonting. Måste man se blind ut för att bli tagen för blind?
Jag tror det. Alltså, ser man vanligt ut och tror folk inte på oss. Och liksom att man ska komma fram och fråga någon varför man har vit käpp, det tycker jag är jättemärkligt. Och stod liksom ett grabbgäng och liksom nästan skrattade liksom, och då kände jag bara att du får skaffa lite allmänvett liksom, så kan du nog också fundera ut varför man har det. Så kom de fram sen och bad om ursäkt och tyckte att liksom att oj, det var dumt gjort.
Men de hade i alla fall vett att be om ursäkt.
Ja, precis, det hade de ju. Jag tycker fortfarande liksom att varför, alltså sådana grejer tar ju ner självförtroendet väldigt mycket.
Men du berättade förra gången om att du reste mycket, du åkte till musikfestivaler. Ja, det har inte gått att göra under pandemin. Men hur är det i de sammanhangen just när det gäller att använda käpp?
Det är väl samma sak där egentligen, att man har det med sig. Och om det skulle komma tillfälle när det skulle behövas, så kan man bara ta fram den. För att det är, just på sådana ställen så känns det inte som att det är så många som bryr sig egentligen om, liksom, om att det är något fel på en, om man säger så.
Du säger att det är något fel på en, är det så du ser på det?
Ja, eller alltså att man inte klarar sig själv, kan man säga, inte något fel på en, eller det är det väl egentligen i och med att ögonen inte funkar, tycker jag. Men annars så tycker jag att folk tycker bara att det är imponerande att man är där överhuvudtaget. Så det tycker jag är väldigt roligt. Jag har ju alltid en person med mig. För jag får ju alltid en ledsagarbiljett till alla festivaler och evenemang som jag går på.
När vi använde inslaget om dig så hade vi en påannons till den som handlade om att just resandet och festivalerna var det som fick dig att hitta tillbaka till tillvaron efter synskadan. Men hur har det varit under pandemin då? Då har du ju inte kunnat gå på festivaler.
Nej, det har jag inte kunnat göra. Så det har varit två långa år nu. Men nu har det faktiskt börjat komma igång igen. I augusti här så var jag med en vän till Ibiza. Vi har varit där många gånger innan. Men nu så fick man åka tillbaka lite igen. Men det var ju nedstängt nästan allting. Men som sagt, det börjar komma igång lite igen nu, så man kanske kan börja hitta på någonting. Nu när man har fått vaccin också så kan man ju resa lite lättare utan alla tester och...
Möjligheter till jobb?
Ja, det har jag faktiskt inte kollat på något. Jag tänker att jag klarar mig på den pensionen som jag har.
Alltså din bakgrund med ett högspecialiserat yrke som urmakaren och finurmakare och till att inte göra någonting, saknar du inte den världen?
Jo, det är självklart man gör. Det kommer stunder när man tänker på det och saknar det man gjorde. Och sen så hoppas jag ju, jag går och hoppas på forskningen, att den ska kunna ta det framåt så att man kanske kunde göra det igen.
Vi pratade om att det forskades i USA, i Miami bland annat, och att du hade funderat på att ställa dig till förfogande, men det visade sig att det funkade inte för att du skulle behöva vara där en gång i månaden i princip. Men har du hållit reda på forskningen och vad som händer?
Ja, absolut. Jag följer den så gott det går. Men ja, det tråkiga är att det står ungefär i samma stadie som det gjorde när vi pratade sist.
Har du haft någon kontakt med svenska forskare?
Ja, det vi har, det är våran förening, L-Horns Eye Society, Eller nu har vi inte gjort det, men innan så träffas vi en gång om året. Och en av dem som jobbar på Karolinska institutet i Stockholm, Martin Engvall, leder den här, men vi håller på att bygga upp ett nätverk av alla de som är både drabbade och bärande av den här felande genen, både i Sverige, Norge, Danmark och Finland, så att man ska kunna få med så många som möjligt, så man vet hur många som är drabbade och kunna ta det framåt därifrån. Och framförallt att träffa folk som sitter i samma situation som jag själv och se vad de gör och hur de klarar sig, och man kan ge varandra tips och speciellt bara att träffa så att man vet att det finns andra.
Att träffa andra i samma situation ger mycket. Mm. Men hur tycker du att läkarna som sysslar med det här är i förhållande till er som har levers?
Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. Alltså man vet ju generellt inte så mycket. Och i och med att det inte finns något att göra heller. De kan ju liksom inte göra någonting mer än att göra rutinkontroller på, vad heter det, synfältsundersökning och titta hur synnerven ser ut, göra vanliga synkontroller och sen så är det det. Så att de vet ju inte mer än själv egentligen. Internet finns så kan man ju ta reda på saker själva. Man ligger ibland före läkarna på vissa grejer.
Du är inte ensam om den här varianten av levers i din familj?
Nej, min morbror har samma som jag. Jag fick det ett år efter mig.
Och dina bröder?
Jag har två stycken bröder och nej, de har inte det. Genen finns hos alla vi syskon i familjen. Det är bara att det är inte säkert att man utvecklar den. Eller att den kommer fram.
Och det faktum att det är en gen alla bär på, är det någonting som ni snackar om i familjen?
Inte jättemycket faktiskt. Det är mer mellan mig och min bror och mig och min syster kan man väl säga. Egentligen pratas inte så mycket om det. Det är ibland som man frågar hur det går och vad man gör i de situationer. Men annars så nej, inte direkt.
Din bror har sett dig och hur det är i ditt liv, kan man säga att du fungerar som en förebild då, om det skulle vara så att det...
Ja, men precis. Han försöker komma på lösningar och se hur jag beter mig och se vad jag missar. Som här hemma till exempel, om man kan göra någonting annorlunda, eller tar man någonting från ett ställe sätter man tillbaka det på samma ställe. Och han har ju lite med sig, om det nu skulle vara så i alla fall.
Du sa sist att det har stabiliserat sig, eller hade stabiliserat sig redan. Är det någon skillnad nu på hur du såg då och hur du ser nu?
Nej, det är ingen skillnad.
Och om vi skulle träffas om 5 år igen, vad tror du skulle, eller vad hoppas du skulle ha hänt då?
Vad jag hoppas är att jag har en perfekt syn, såklart. Men alltså de säger ju att det är på gång. Ja, det är han, Elon Musk, som har ett företag som håller på att göra ett implantat som de helt enkelt sätter in i huvudet och kopplar till hjärnan på de ställena som är fel. Bland annat så har han sagt att de ska kunna bota blindhet som har med synnerven att göra, vilket som är det jag har. Så det har jag faktiskt skrivit till dem och kollat om man kan bli någon form av testperson. Men jag antar att de får supermycket mail varje dag, så att de har inte svarat än.
Kan du hålla upp din högra arm? Kan du vända den mot mig så att jag ser underarmen? Think positive, die disappointed, står det. Tänk positivt, dö
besviken. Det är ett citat från en vän till mig som sa till sin chef. Han så sa han bara, tänk positivt, så bara tänkte han själv, så dör man bara besviken.
Det kanske är aktuellt om man har en dum chef eller någonting sånt. Men vad menar du med att ha det på armen?
Ja, bra fråga egentligen. Man hade allting, men sen så försvann det. Ungefär så. Men inte ta saker för givet. Det är vad jag tycker egentligen att det ska betyda.
Det sa Andreas Engberg i Hässleholm. Och den sjukdom han har heter Lebers hereditära opticus neuropati. I löpsedeln på vår hemsida finns en länk till den första intervjun med Andreas från 2016. Reporter var Dodo Parikas.
Britten Steve Wurz är först i världen med att få ett helt 3D-printat öga. Det säger Moorfields Eye Hospital i London som står bakom projektet. De hoppas att ögat ska vara mer realistiskt än de ögonproteser som används idag. En annan fördel är att de går mycket snabbare att tillverka än traditionella proteser i akryl som är handmålade. För de tar hela processen med avgjutning av ögonhålan, utprovning och tillverkning cirka 6 veckor. De 3D-printade hälften så lång tid. Stevers har haft en ögonprotes sedan han var 20 år gammal, mer än halva livet. När jag går hemifrån så slänger jag ofta en blick i spegeln och jag har inte gillat vad jag sett, men det nya ögat ser fantastiskt ut, säger han till brittiska BBC. Nu ska det 3D-printade ögat ut på kliniska försök och på Moorfields ögonsjukhus hoppas man att de kommer att visa på att de är värdefulla för patienterna och att de i framtiden kan komma att korta väntetiderna för ögonproteser rejält.
Öppnat och stängt. I Anderslöv är biblioteket stängt till och med den 10 januari på grund av flytt till familjens hus. I de lokaler där Tyssels möbler höll till förr. Där ska det också bli vårdcentral, vårdboende och förskola. I Malmö har ett nytt barnbibliotek öppnat i Stadsarkivet på Bergsgatan 20. Det riktar sig till barn upp till 12 år och heter Tidsmaskinen. Vilket ska anspela på resan man gör i tid och rum när man läser. Och så på att biblioteket ligger i arkivet med hela Malmös historia. Biblioteket har öppet måndag till fredag 10-18 och lördag 10-15. I Malmö har kafékedjan och bageriet Gateau öppnat på Södra Förstadsgatan 10 i hörnet till Storgatan. De är öppet måndag till fredag 6:30-19 och lördag söndag 7:30-18. I Lund har det nya området Brunnshög fått ett nytt matställe, kantin kallat, på Brunnshögsgatan 14. Till att börja med lunchservering mellan 11 och 16, måndag till fredag.
Under pandemin har vi vid flera tillfällen intervjuat personer med synnedsättning om en vardag som på olika sätt blivit annorlunda. Och en yrkesgrupp som påverkats mycket är kulturarbetare med många inställda evenemang. Sångerskan Lynette Kojana Bjerstedt med artistnamnet Lady Lynette. Hon har fått flera konserter flyttade eller inställda. Och även i privatlivet har coronapandemin påverkat henne och hennes sydafrikanska släkt mycket. Men för första gången på länge har hon nu en turné i Blekinge med Blekinge Big Band. Och den första konserten har precis ägt rum när vi träffar henne i hemmet i Malmö.
Den här lilla turnén skulle ha varit för ett år sedan. Men blev inte av. Så sen har det varit mycket, mycket stiltje.
Hur var det att komma ut då på spelning och ha Blekinge Big Band som spelade och du sjöng då?
Det var jättehärligt. Man kände sig ju rostig såklart. Men jag tror att man fick extra energi just för att det inte har varit möjligt in på så länge. Bandet var väldigt spelsugna. Ja, det blev en bra skjuts i det hela. Det var mycket tryck. Och sen är det ju alltid härligt att ha ett helt stor band i ryggen. Men det gör ju också att man får liksom ha lite malle. Det var så härligt att bara vara surrounded av musiken och ha en publik att kommunicera med som också nog är lite svultna. De verkade väldigt glada.
Och nu när du var med storband och så, hur påverkar din synskada där när du ska uppträda med ett stort band? Det är många sladdar och grejer att hålla reda på, antar jag.
Ja, man får ju verkligen försöka reka in sig innan. Det var lite jobbigt för att det var ingången, trösklar och trappsteg och sånt där. Så där fick jag känna mig fram och öva och vara beredd i kulissen. Problemet är att jag har ju svårt att bara stå stilla på den plats som jag har blivit tilldelad. Först så står man ju där, sen kommer man igång och bandet kommer igång. Och då vill jag gärna ta tag i micken och vara ute och röra på mig. Jag höll på att snubbla över monitorn. Men nu måste jag då kanske lugna ner mig så att det inte blir några konstiga olyckor.
Under pandemin, annars, vad har du gjort för någonting när spelningar inte har blivit av och har skjutits på framtiden och så vidare?
Mest har jag väl gått och hållit mig till restriktionerna, men vi lyckades ju i våras få ihop en inspelning på en skiva som är ganska nyligen släppt. Och det får man nästan tacka lite corona för, därför att de musikerna som jag har använt är vanligtvis väldigt uppbundna och svåra att få ihop liksom samtidigt. Men där, i och med att det var så ont om spelningar och sånt, så fick vi till det och kunde spela in det. Och då var det också så att alla var spelhungriga.
Och från det nyss släppta digitala albumet Lots of Love, Lady Lynette, kommer den här svängiga låten Hills Overhead. Och albumet består av 10 låtar.
Någon har tillkommit under, men det mesta fanns. Och sen är det några covers också, som Skylark till exempel. Det är en mycket gammal standard.
Och sen på albumet så är det en som har en titel som är omöjlig nästan att uttala, men så låter väldigt rytmisk. Kan du säga vad den heter?
Ja, Gugula Batembo Namashubi.
Och vad betyder det?
Det var den som tillkom under nu pandemin. Därför att jag hade faktiskt varit i Sydafrika för att begrava min far som togs av pandemin. Det var en märklig upplevelse, men sen när vi kom hem så har jag en kusin som vi umgicks mycket med, och ett av hennes förnamn är hela det, Gugula Batembo Namashubi, men hon kallas för Gugu. Och när vi kom hem så höll min man på att försöka, han ville verkligen lära sig säga det där, så han gick omkring här och Gugula Batembo Namashubi för att mata in det. Och då kände jag, men det där svänger ju. Då fick jag en tanke. Så nästa dag så sa jag till honom, kom till pianot och spela så här. Varför då? Nej, bara gör det. Och utifrån det så utvecklades den här låten. Nu handlar inte den om henne, utan den handlar ju om natur och det är en känsla av Sydafrika. att det är liksom det som svävar omkring i luften, på fälten och i skogarna och vid bäckarna. Det som andarna vill att folk ska tänka på. They say, so we
say, yeah. Och det här att komma till Sydafrika under coronan, under så tråkiga omständigheter, hur var det?
Ja, det var ju väldigt märkligt. Först visste vi inte om ens skulle lyckas åka. Och där nere har de så att det går väldigt fort mellan död och begravning oftast. Och särskilt nu under covid. Och det var ju lockdown på många sätt. Man fick inte vara ute efter 9 på kvällen. Och mask var ju, ansiktsmask, var ju obligatoriskt. Och det hade vi ingenting med, men vi körde mask och visir för liksom dubbelt skydd. Men hellre det än att vara lättvindig.
Hur funkar det när man har en synnedsättning som du har och har både liksom, har ett visir framför sig förutom att man ser dåligt?
Det är extra jobbigt, såklart. Det är ju genomskinligt, men det är ju ändå någonting i vägen och så immar det till ibland eller liksom så. Där var det ju väldigt varmt så att det blev ju gärna immigt. Men på själva begravningen, de var väldigt noga med att folk som inte hörde ihop liksom skulle sitta isär. Och så att då kunde man lyfta på det när man väl hade satt sig och bara lyssnade och så. Men det var så bråttom då, så först skulle det göras tester här och det ska vara 72 timmar innan. Och hinner man boka, alltså det var väldigt rörigt. Men ibland är det så att man bara ska göra det här.
Men det kändes skönt att ändå kunna komma ner, även om det var en pandemin, till din fars begravning.
Det kändes viktigt att göra det. Det var absolut inget så här massa umgänge. Det var allting och var fokus på begravningen som skulle vara några dagar efter att vi hade landat. Det är inte ens om vi skulle hinna med den, för ibland går det mindre än en vecka just nu för att de vill få bort just coronadöda så fort som möjligt.
Hur är situationen annars i Sydafrika och hur var det när du var där? Var det många som dog på grund av corona som din far gjorde?
Ja, tyvärr var det det. Släkten har ju decimerats ganska duktigt. De har blivit väldigt bra på virtuella begravningar. På min fars så kom ju inte hälften av så många som man hade tänkt sig. Det hade blivit väldigt stort annars. Det sändes på YouTube och de som inte kunde komma men ändå ville ha någonting sagt fanns på skärm. Programmet flöt på förvånansvärt bra, så att det har de blivit bra på. Och sen dess har jag nog varit på ett antal sådana virtuella. Någon auntie, någon moster, någon kusin. Och det är alla åldrar. Det är det som är så hemskt. Alltså, kusinen var väl, jag vet inte ens om han var 50. Så att det har varit hårt.
Men hade du själv hunnit bli vaccinerad när du åkte ner där då?
Nej. Det var december-januari, årsskiftet. Det var ju flera månader senare som vi blev kallade till första vaccinationen.
Var du rädd när du åkte ner dit då för att bli sjuk?
Alltså, jag tänkte vi skyddar oss så mycket vi kan. Jag hann inte. Det var så mycket fokus på att jag måste dit.
Och det var en del andra rutiner för att inte sprida smittan vidare mot i Sverige. Lynette berättar att när de gick in i kyrkan så fick man först gå till en station där de tog tempen på alla som kom och sen noggrant noterade namn och vilken temperatur de hade. Och när de sen var på besök hos en släkting så var det en annan ritual som skulle genomföras.
Min moster som vi bodde nära och åt hos och så. De hade en ritual. Så varje gång man skulle in så fick man stå i dörren och först vända ryggen till. Och så sprayade de en med någonting, något medel. Och under fötterna, upp med fötterna, så sprayade de under fötterna. Och sen så vände man sig framåt, ut med armarna. Och så sprayade de. Och sen fick man komma in.
Vad var det de sprayade dig med?
Jag vill inte veta.
Men du blev inte smittad i alla fall?
Blev inte det.
Nu framåt, när du då har börjat att komma igång lite och du har en turné som pågår i Blekinge och så. Känns det som att nu kommer det att bli en hel del, eller hur tycker du?
Det där är lite knepigt, för att nu sägs det ju att det är på gång igen, att det ökar igen. Jag är avvaktande försiktig. Vi har en spelning bokad i februari som handlar liksom om skivan då. Och då hoppas jag verkligen att det har blivit mera. Men jag går omkring och undrar ibland, när kommer nästa restriktionsperiod?
Så det är svårt att vara lugn med att nu kommer det att vara som tidigare?
Ja, jag är inte där än. Därför att det här är inte över. Tyvärr. Det är inget man kan styra över mer än att försöka vara försiktig själv.
Men tillbaka till den nyproducerade musiken. För utöver albumet på 10 olika spår, där sången är på engelska, så passar de också på att spela in 2 låtar där Lynette Kojana Bjärstedt sjunger på svenska. Och texten till en av sångerna, Minnet av ett ögonblick, färdigställdes under pandemin.
Den är väldigt tankfull. Och det kanske har lite grann, alltså under den här coronatiden också, att man har hunnit tänka mer på livet och hur man, ja, vad får man är nöjd med och vad man är inte nöjd med. Och den är väldigt reflekterande, just det här att jag utgår ifrån att man kanske inte är helt nöjd och lycklig. Jag skulle säga att det är en psykologisk nästan låt. Vad kommer du ihåg? Vad var det för bild du fick? Just det här att det dyker upp ibland. Någon bild som kan få en att känna på olika sätt. Och inte alltid som man har koll på varför man plötsligt kände sig så. Vad kommer du ihåg? Vad var det för bild du fick?
Sist hörde vi lite av låten Minnet av ett ögonblick med text av Lynette Kojana Bjärstedt. Och hon har tidigare varit månadens ansikte i Skånes taltidning då hon bland annat berättade om sin synnedsättning. Och det finns en länk i löpsedeln till detta nummer på vår hemsida om ni vill lyssna på inslaget.
Vi har en liten radannons. Penfriend-streckkodsläsare önskas köpa av Rune Ljunggren i Hässleholm. Telefon 0723 14 88 98.
Evenemangstips så, med reservation för att kravet på vaccinationspass vid arrangemang med fler än 100 personer på plats kan ha utökats med nya pandemirestriktioner sedan detta nummer av Skånes taltidning producerades. Långfilmen En man som heter Ove sänds 11 december i SVT med syntolkning som finns via appen MovieTalk med flera appar. Det gäller även Tomb Raider 17 december i TV7, P3 Pettson och Findus julafton i TV4 på julafton samt Halvdan Viking juldagen i TV4. Höstens författarscens program på Malmö stadsbibliotek skulle ha avslutats tisdagen den 7 december klockan 19 med den danska poeten och författaren Olga Raun, men det evenemanget är inställt. Ståuppkomik med Lena Frisk blir det på Moriska paviljongen i vinterpyntade Malmö Folkets park den 9 december 20.00 med insläpp en halvtimme tidigare. Biljettpris 190 kronor, 150 för studerande. Kulturcentralen säljer biljetterna. Ett lunchföredrag om hur och varför virus dyker upp blir det den 9 december 12.00 till 13.00 på Trelleborgs bibliotek med Einar Everitt, professor emeritus med inriktning på molekylär cellbiologi. Och det kommer bland annat att handla om coronavirus. Det är fri entré och biblioteket nås på telefon 0410 73 31 80. Äldre julmusik på 1500-talsinstrument blir det på en konsert för barn mellan 1 och 5 år 11 december 14-14.35 på Parken Kultur- och konferenscenter i Trelleborg. Biljettförsäljning på Trelleborgs bibliotek. Pris 60 kronor, 40 med TA:s lustkort. Nyare typer av musikinstrument spelas det på när det blir nostalgisk rockshow med The Cadillac Band och Janne Lukas Persson med flera artister på Östra Ljungby bygdegård lördag 11 december 19.00. Biljettbokning telefon 0702 78 67 77. Pris 325 kronor, 150 för unga mellan 10 och 15. Adress Gamla vägen 29 i Östra Ljungby i Klippans kommun. Musik man vill spela innan man dör, eller Beethovens violinsonater, är titeln på en konsert på Palladium i Malmö 12 december 15.00 till 16.15 med Ylva Larsdotter och Anna Kristensson. Kulturcentralen säljer biljetter för 200 kronor. Studenter betalar 100. Julkonserten Christmas Night på Helsingborgs konserthus 15 december klockan 19 bjuder på både återseenden och nykomlingar bland artisterna. Victoria, Sonja Aldén, Bruno Mitsogiannis och Johan Boding. Biljetter 695 kronor och det börjar bli ont om dem. Fröken Elvis jul, igen med Elvis bästa låtar på svenska, varvat med bandets egna julpärlor i svängiga arrangemang, blir det i Stora salen, Kulturkvarteret i Kristianstad, 15 december klockan 19. Biljetterna kostar 445 kronor och konserten varar 2 timmar. Caféet och bistron på Kulturkvarteret öppnar 2 timmar tidigare. Biljettinformation. Kulturcentralen, telefon 040 10 30 20. Ticketmaster 077 170 70 70. Ängelholms turistcenter 0431 821 30. Julius 0775 700 400. Nortic 0455 61 97 00. Visit Lund, tidigare biljettbyrån 046 13 14 15. Malmö Live 040 34 35 00. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Dunkers biljettbyrå 042 10 74 00. Eventim 0771 65 10 00. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Eller via Coop Galleria Boulevard 010 747 22-72. Kalendern för årets 49:e vecka tar sin början måndag 6 december då det är Nikolaus och Niklas som har namnsdag. Detta datum 1917 förklarade sig storfurstendömet Finland självständigt från Ryssland där tsardömet störtats. Och därför firas självständighetsdag i Finland, vilket i praktiken är landets nationaldag. Samma dag, för 100 år sedan, avslutades det irländska frihetskriget och ett avtal slöts mellan Storbritannien och irländska representanter, vilket gjorde Irland självständigt från Förenade kungadömet. Men än var Irland en autonom del av det brittiska imperiet, varpå det utbröt inbördeskrig på Irland mellan avtalsanhängare och motståndare. Kvällstoppen hette ett populärt topplisteprogram i Sveriges Radio på 1960- och 70-talet. Det leddes av radioprofilen och journalisten Kersti Adams-Ray. Kvällstoppen är borta sedan länge, men Kersti Adams-Ray, hon fyller nu 80 år. Och en skånsk jubilar är 95-åriga Trelleborgs FF, fotbollsklubben som bildades detta datum 1926. Tisdag den 7 december är Angelicas och Angelas namnsdag. På dagen 80 år tidigare anföll japanerna den amerikanska flottbasen i Pearl Harbor i Hawaii, vilket dagen därpå drog in USA i det pågående andra världskriget i och med USAs krigsförklaring mot Japan, varpå Adolf Hitler förklarade krig mot USA. Onsdag 18 december är det Virginia som har namnsdag. Torsdag den 9 december är Annas namnsdag och en lämplig dag för julförberedande aktiviteter, nämligen avsmakning av julölet och att uppmärksamma pepparkakans dag. Och på dagen för 15 år sedan for den första svensken ut i världsrymden, nämligen partikelfysikern Christer Fuglesang, som befann sig ombord på rymdfärjan Discovery. 2009 gjorde han ytterligare en rymdtur. Den mångsidige Fuglesang är också författare till en rad barnböcker, flera av dem med just rymdtema. Och till den självbiografiska boken 13 dygn i rymden efter 14 år på jorden, och alla de här böckerna finns som talbok med text. Fredagen den 10 december infaller Malin som Alenas namnsdag. Det är Nobeldagen och inte heller i år blir det någon prisutdelning med tillresta pristagare och andra notabiliteter i Stockholm eftersom Nobelprisen av pandemiskäl inte delas ut på plats. Men det blir ändå festligheter i Blåhallen på Stockholms stadshus med videoinspelningar från prisutdelningarna som ägt rum tidigare i veckan i pristagarnas hemländer. Det blir även artistuppträdanden. SVT sänder från 16:15. Och så är det internationella dagen för mänskliga rättigheter. För övrigt bara ett par veckor innan ett nytt statligt institut för just mänskliga rättigheter inrättas i Lund vid årsskiftet och placeras på Ideonområdet. Lördag 11 december har Daniel samt Daniela namnsdag. Och det är även den internationella dagen för världens berg, en FN-dag. Årets tema är hållbar bergsturism. Söndagen den 12 december har vi nått fram till tredje advent, då Alexis och Alexander har namnsdag. I grevskapet Fingal i Dublin avslutas friidrottsåret 2021 med terräng-EM, alltså löpning, på engelska cross-country.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med ett meddelande från Synenheten Vuxna som vill informera om sina öppettider och telefontider under jul och nyår. Mottagningarna i Malmö, Lund och Helsingborg har följande tider vecka 51 och 52, det vill säga från måndag den 20 december till fredag den 31 december. Måndag till onsdag då under tiderna 8 till 16. Torsdagarna den 23 december och 30 december mellan klockan 8 och 14. Och fredagarna 24 december och 31 december är det stängt. Mottagningen i Kristianstad har följande öppettider och telefontider. under vecka 51, måndag till och med onsdag 8-16, torsdag 23 december 8-12 och fredag den 24 december stängt. Och vecka 52 är Kristianstads mottagning helt stängd. SRF Skåne har en inbjudan till The Sound of Music. Välkommen till vår syntolkade föreställning på Malmö Opera söndag den 30 januari 2022. Föreställningen börjar klockan 16 och du bör vara på plats redan klockan 15 för att hänga av dig ytterkläderna. Eventuellt beställa något i pausen och framförallt träffa vår syntolk och få din utrustning. Musikalen ges i två akter och är 3 timmar och 15 minuter lång inklusive paus. Handlingen. Maria genomgår en prövotid på Nonnbergklostret i Salzburg i 30-talets Österrike. Hon hoppas bli accepterad som novis, men hon har svårt för klostrets strikta rutiner. Hon beordras att lämna klosterlivet en tid för att arbeta som guvernant i familjen von Trapp, där sjöofficeren Georg är änkling med 7 barn. Maria upptäcker snabbt att fadern uppfostrar barnen med militär disciplin snarare än kärlek. Men med hjälp av sång och musik vinner de barnens hjärtan och så småningom smälter även Georg. Musikalmanuset bygger på Maria von Trapps memoarer från 1949. Även om detaljer skiljer sig från verkligheten är historien i det stora hela sann. Biljettpriset är 735 kronor. Ledsagare går gratis. Du kan betala in din kostnad till Bankgiro 484-0989 eller med Swish på nummer 123-312-6299. Glöm inte att skriva ditt namn och Sound of Music. Och vill du ha en inbetalningsavi, säg till när du anmäler dig, samt om du behöver ledsagare. Sista anmälningsdag är den 9 december. Observera, det finns bara 30 platser. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller e-post till srfskane@srfskane.se. En bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdag och biljetterna delas ut på plats. Har du frågor eller om din bil blir sen kan du ringa Maj-Britt Ryman på 070 324 6609. Åker du färdtjänst kan du boka den till Malmö Opera på Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö för att vara framme till klockan 15. Och hemresa bokas från klockan 19.30. Observera att det är den tiden som gäller, inte den som stod i inbjudan från början. Någon av oss stannar alltid kvar till sista bilen kommit och SRF Skåne står för dina reskostnader senast 3 månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Hoppas vi ses på Malmö Opera i januari, hälsar SRF Skåne och arbetsgruppen Kultur och fritid. SRF Malmö Svedala bjuder in till en syntolkad teaterföreställning på Intiman i Malmö. Torsdag den 17 februari ska vi se Borkmania, en nytolkad Ibsen-pjäs. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter och medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Har du högt flygande planer och skulle kunna göra storverk, men ingen som uppskattar och förstår dig? Då har du mycket gemensamt med Borkman, världens mest missförstådda man. En gång framgångsrik affärsman har han suttit i fängelse för bedrägeri. Nu tillbringar han sin tid rastlöst på hemmets övervåning. Han är besatt av drömmen att göra comeback. På nedervåningen tänker hans bittra fru Gunnild på upprättelse av släktens sociala position. Allt hopp står till sonen Erhard. Borkmania är den tyske regissören Stefan Pusches första uppsättning på en svensk teaterscen. Han är känd för att experimentera med klassikerna och det ska bli en visuell, samtida och tekniskt nyskapande uppsättning med mycket svart humor. Så här har du aldrig sett en Ibsen-pjäs förr. Ordinarie pris är 340 kronor, pensionärer 320 kronor och studenter 170 kronor. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem. Men det går också bra att swisha till nummer 123-077-8050. Senast den 31 januari. Biljetterna delas ut på plats. Och för medlemmar utanför Malmö utgår som vanligt reseersättning från SRF Skåne. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller via e-post info@srfmalmo.se senast torsdag den 13 januari. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Samling den 17 februari klockan 18.15 på Intiman på Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen så kan ni ringa 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börjar med ett par inbjudningar från SRF Lundabygden. Först till glöggafton och filmtime. Det lackar mot jul och då kan det vara skönt att komma bort från julstressen och in i värmen i föreningslokalen. Vi kommer att bjuda på en syntolkad filmvisning i källaren. Där även bjuds på en smörgås med julskinka och lite glögg. Detta onsdag den 15 december klockan 18-21 i föreningslokalen på Tordönsvägen 4 i Lund. Din anmälan behöver vi ha senast den 8 december. Avgiften blir 50 kronor. Välkommen! SRF Lundabygden har också en julfest den 18 december som är en lördag. Den traditionella julfesten blir i år på restaurang Gamla Franska i Lund. Där vi välkomnas med rykande varm glögg och pepparkakor. Så nu bjuds in till en klassisk julmiddag på restaurangen. Vi kommer att serveras en privat bordsbuffé i 3 serveringar. En kall, en varm och en dessert. Vi slipper därför köbildning och trängsel. Detta lördag den 18 december klockan 16-20. I restaurang Gamla Franska i Saluhallen som har adressen Mårtenstorget 1 i Lund. Din anmälan behöver vi ha senast den 8 december. Avgiften blir 300 kronor exklusive dryck. Välkommen! SRF Malmö Svedala hälsar först välkommen till sin dagverksamhet. Måndag den 6 december klockan 13-15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag den 7, 13-15.15 blir det bingo. Kaffe och smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala hälsar också att på onsdag den 8 december kommer vi att byta till en ny telefonväxel och det kommer då att vara svårt att komma fram till oss på kansliet. Vi hoppas att ni har överseende med detta och ni är välkomna att ringa dagen efter på samma nummer 040 25 05 40. Hälsar kansliet för SRF Malmö Svedala. SRF Malmö Svedala har också en inbjudan till en helg på vackra Mossby Lund spa och hotell i februari. Visst får du väl lust att följa med på en trevlig aktivitetshelg. Från fredag den 11 februari klockan 15 till söndag den 13 februari klockan 11. Vi kan checka in från klockan 15 på fredagen och då har vi tillgång till hotellets spaavdelning. Där väntar bastun, en inomhusbassäng men även 2 varma bassänger och jacuzzi utomhus. Sen passar en 3-rättersmiddag säkert bra klockan 18. Lördagen börjar med hotellets underbara frukost innan vi tar oss an dagens händelser. Yogapass, tipspromenad, spa och bastu med mera. Det ingår lunch och vi avslutar dagen med en 3-rättersmiddag. På söndagen kan ni njuta av frukosten i lugn och ro. Kanske vill du ta ett dopp innan du checkar ut från ditt rum senast klockan 11. Om du ska boka färdtjänst till och från så är adressen Hotell Mossby Lund, Mossby 157, Abbekås. Föreningen står inte för reskostnaden till och från Mossby Lund. Du har del i dubbelrum och för detta betalar du 600 kronor per person. Deltagaravgiften betalas till Bankgiro 192 96 45 eller via Swish till 123 077 8050 senast den 31 januari 2022. Vill man ha inbetalningskort så meddelar man det vid anmälan. Och anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se. Sista anmälningsdag är måndag den 13 december. Glöm inte att meddela om du behöver ledsagare och om du har allergier eller särskild kost. Vi har ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Har du frågor kan du ringa Maj-Britt Ryman på 070-324-6609. Välkomna önskar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder först in till onsdagsträffens julavslutning. Den 8 december klockan 13-15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Idag blir det julavslutning med bingo. Fikaavgiften är 30 kronor och bingobrickorna kostar 10. Och om du vill vara med i julklappslotteriet ska du ha med en julklapp för max 50 kronor. Meddela att du kommer så att kansliet kan ordna med fika. Senast tisdag den 7 december klockan 12 till telefon 15 83 93 eller via e-post till srf.monica@telia.com. Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder sedan in till årets sista månadsmöte. Tisdag den 14 december klockan 14 till 15.14 i SRF-lokalen. Vi börjar med glögg och pepparkaka. Därefter blir mötesförhandlingar, fika och besök av ett litet Lucia-tåg. Fikaavgiften är 30 kronor och anmäl dig till kansliet senast torsdag den 9 december klockan 12. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kommer eller inte ska ha fika. Välkommen! Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken och börjar med tågen. I Helsingborg C, för detta knutpunkten, blir det stopp för dem från lördag den 4 december klockan 22.05 till söndag den 5 klockan 6.05. Under natten är Öresundstågen mellan Landskrona och Ängelholm inställda, liksom pågatågen mellan Helsingborg och Eslöv, Landskrona och Mörarp. Och mellan Malmö och Lund ska man arbeta på de nya spåren nästan samma tid, från lördag klockan 23 till nu på söndag klockan 7:05. Och sen en gång till från söndag kväll 21:20 till måndag klockan 4:53. Under den tiden, eller de tiderna, är alla pågatåg och Öresundståg inställda mellan Malmö C och Lund C. Och vissa av dem också mellan Malmö Hyllie och Lund C. Under de tiderna stannar inte Öresundstågen till och från Helsingborg på Lund C. Bussar ska ersätta tågen. Så busstrafiken. I Simrishamn började man i veckan gräva vid Simrishamns station, läge A och B. Och regionbussarna 570, 571, 573 och Skåneexpressen 3 stannar på läge C och D istället, knappt 100 meter österut, fram till den 6 december klockan 7. I Svedala har man förlängt ett broarbete som stängt en del av Kapellvägen som regionbuss 141 brukar åka på. Hållplatsen Prelatgatan är stängd och ersätts av en tillfällig på Hyltarpsvägen, cirka 300 meter österut. Stängd är också hållplatsen Svedala kyrka. Här finns den ordinarie hållplatsen Bökebergsgatan som alternativ, cirka 600 meter österut. Så ska det vara där till den 17 december klockan 15. Så till sist några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Malmö. På Per Albin Hanssons väg har man börjat plantera träd vid hållplatsen Mobilia A. Och de som åker stadsbuss 7, 8 och 34 söderut får använda sig av en tillfällig stolpe 150 meter framåt i bussens färdriktning fram till den 10 december klockan 15. I södra Malmö har ett vägarbete på Rudbecksgatan dragit ut på tiden. Och stadsbuss 1 och 34 hållplatser som skulle öppna till veckan fortsätter vara stängda till den 17 december klockan 15. Och det är Bellevuegården läge C, Gamlegård A och B samt Rydbäcksgatan C och D. Och de ersätts också i fortsättningen av en tillfällig hållplats på Lorensborgsgatan strax norr om rondellen där Ertholmsvägen korsar. Längre västerut ersätts hållplatserna Högstadsgatan A och B samt Bispgatan läge B och C. Och här är närmsta alternativ den ordinarie hållplatsen Västanväg läge B. Och den ligger några hundra meter västerut på den korsande Linnégatan. Och på Söderkullagatan i Malmö har ett annat arbete dragit ut på tiden. Och stadsbuss 2 hållplatser Söderkulla och Tornfalksgatan fortsätter ersättas av de tillfälliga på Munkadegatan vi nämnt tidigare. Nu ses allt vad som vanligt igen där den 22 december klockan 15. Och med de orden var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 9 december.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!